kortfattat om din skrift och vad du har jobbat med.
Ja, precis. Jag kan ju börja säga lite grann om hur det börjar då. Varför jag började skriva. Ja. Bara se om det förekom någon debatt inom arbetarrörelsen.
Ja, ta lite höger så här. Mm.
På det lokala planet då. Efter jag läst boken Arbetarrörelsen och Taylorismen av historikern Alf Johansson då. Han har ju undersökt på en arbetsplats i Blekinge, i Olofström. Han har ju kommit fram till att det i stort sett inte förekom någon debatt alls inom arbetarrörelsen direkt efter Taylors bok. Så jag tänkte att jag skulle göra en liten lokal studie. Jag har ju gått igenom ABF, Metall, avdelning 23 och Eskilstuna arbetarkommun. Läst igenom ganska mycket arkivhandlingar. Bosatte mig ett tag i Eskilkällans forskarrum då. Förekom någon debatt. Och det gjorde det inte, precis som han hade kommit fram med. Olof Ström, man pratar överhuvudtaget ingenting om taylorismen. Man är ganska upptagen med sitt vardagliga. ABF, det pratar man om, ja, kurser och studier. Och i arbetarkommunen, det är beslut man fattar. Och Metall 23, det är om strejker och konflikter och några ören hit och dit i löneförhandlingar. Någon debatt om taylorismen, det kunde inte jag spåra i alla fall. Så det var väl ungefär samma slutsats som han drog i Blekinge i Olofström. Det var den ena delen, om man ska kalla det för forskning. Det här är ju inte någon akademisk jobb eller forskning egentligen. Men den andra delen var att titta om det fanns tidsstudier. Det är en ganska viktig komponent inom taylorismen. Att man ska dela upp allting i små delar. Allt ska vara så effektivt och rationellt som möjligt. Och i stort sett det enda företag som fanns tidsstudiekort från, det var Eskilstuna stålpressning AB. Det var det enda. Det fanns ganska tidigt, från 1918, och det är bara 5 år efter som Taylors bok kom ut på svenska, 1913 då. Och det ser man ju, ja, det finns mängder med tidsstudiekort där. Hur otroligt man går in i vårt minsta detalj i arbetsprocessen. Och man mäter till och med i tiondels sekunder hur man nu ska göra det egentligen. Det står tidsstudiemän med klockan i högsta hugg och allt delas ner i minsta delmoment. Så det ser man verkligen hur taylorismen var, ska vara rationellt och effektivt och uppdelat i små delar. Jag tror det var en moment, eller det var 13,8 sekunder. Man mäter många olika, sen tar man ett genomsnittsvärde på det. Alltså. Då hade man till och med tagit med tiondelar av en sekund. Det är ganska obegripligt egentligen, men det säger ganska mycket om hur man såg på arbetsprocessen. Man kan ju inte göra någonting med på tiondel sekunder, men det gjorde man i alla fall. Och som sagt, det var faktiskt det enda företag som fanns tidsstudiekort, vilket är mycket märkligt. Det borde ha funnits från andra företag också, men förmodligen har man väl antingen inte, ja, redan rensat bort det i arkiv. Det är ganska vanligt i företagsarkiv att det som är anses som lite, ja, vad ska man säga, kompromitterande, det sorterar man bort helt enkelt.
Kanske inte ens om det är dokumenterat. Där.
Nej, det vet jag ju inte. Men det är ganska vanligt i alla fall. Jag vet ju själv, jag jobbade på Saab på 80-talet. När GM köpte 89 så har de åt arkivarien på Saabs arkiv att de skulle städa där. För det var saker som de inte ville skulle komma fram i framtiden. Så man kan ju misstänka att det är något sånt här också. Eftersom det bara fanns ett enda företag som hade sparat tidsstudier. Ja, det var väl de två delarna som jag undersökt här på det lokala planet. Men annars är det ju en historisk översikt. Då. Det är mer en sammanställning av vad andra har tyckt. Då. Hur det slog igenom på, ja, efter Taylors bok. Och sen läggs det väldigt mycket. Sen ansågs det som väldigt ute med taylorism. Man trodde att taylorismen var död i slutet på 80-talet. Mm. Men det visade sig att det var inget alls. Utan den har kommit tillbaka med stormsteg. Och det viktiga nu är att då tidiga taylorismen, det var i stort sett koncentrerat till industrin och tillverkningsindustrin. Men nytaylorismen, eller taylorismen som har gjort comeback, den finns ju även i offentliga sektorn. inom undervisningsväsende och servicesektor och skola och försöker ge lite exempel på. Så den har gjort storstilad comeback. Ja, och, ja, det är ju ingen avhandling precis, men det kanske kan stimulera till lite debatt. Det fanns ju ingen debatt när jag slog igenom efter boken har kommit ut. Det är väl ingen större debatt om terrorism idag heller igen. Så kan du göra det, så kanske det kan vara till någon nytta, de här raderna jag skriver.
Ja, vi kan hälsa Reina Kyttermäke välkommen också. Vi har också kommunalväckligt.
Ja, det var en kort sammanfattning och skriften ligger ute och vi kan läsa till där. Och den har gjort också starka intryck på mig, den här skriften också. Jag har använt material, jag har skrivit en artikel som ligger, finns med i Folket som ligger där borta. Just om det här väldigt kortfattat. Och det är ju så här att taylorismen, det märkte man ju redan för 10 år sedan drygt att den började komma tillbaka. Men det här att det har dykt upp i andra sektorer har ju blivit mer tydligt där med hemtjänsten och så vidare. Där Uppsala-exemplet är ju väldigt tydligt på det, hur man behandlar personalen, va? Att man mäter allting. Och jag har ju följt, jag har jobbat i Umeå, så jag har ju följt utvecklingen på Volvo där i många år. Och då när jag läste det här så tänkte jag, ja, jag ringer upp till Umeå och hör hur de, har ni samma bild av att det har kommit igen, att det är samma taylorism som har kommit igen? Och då deras klubbordförande där säger att, och det har jag med folk här, jag har gjort en längre intervju, jag ska skriva det sen, honom, att det har blivit värre, va? Tidigare fanns det vid löpande bandet, fanns det, man kunde jobba man upp, va? Så fanns det dödtider som man kunde, så man fick andhämtning. Idag finns ingen andhämtning ens, alltså man har gjort det, gått in grundligare, och det vet väl du som jobbar med Volvo, kan berätta, Robert kan berätta ännu mer om just den biten, förmodar jag. Att det var en överraskning för mig, för jag tänkte, ja, nu har det kommit tillbaka som förut, det är det man tror. Men även i industrin har det kommit tillbaka värre, va? Alltså man har tagit ytterligare ett steg där. Och samtidigt så har man ju då på den här offentliga sektorn också använder GPS och mobiler för att övervaka de som jobbar ute och så vidare. Men jag ska inte säga mer, utan nu överlåter jag ordet till Lars här som ska kommentera det hela.
Ska ni?
Ja, jag kan ju börja lite i moll. Alltså, det nämndes ju Alf Johansson här, och för precis en vecka sedan så var jag med på en begravning där han lades till den sista vilan. Alf Johansson var en av de första i Sverige på 70-talet som började att dra igång någonting som brukar kallas för historisk arbetslivsforskning, där man försökte på ett helt annat sätt än tidigare se hur arbetet har förändrats från slutet av 1800-talet och under kapitalismen, kan man säga. Och sen ur detta så växte det fram en grupp som har sysslat med det här under väldigt lång tid, och till den gruppen tillhör jag i väldigt hög utsträckning. Jag har skrivit om hur arbetet förändras, men sen mycket också om arbetarrörelsen, kanske framförallt den fackliga rörelsen. Jag har skrivit om grafiker och metall, och det håller jag fortfarande på med. Jag har skrivit en bok om kommunal. Så det är lite de erfarenheterna som jag använder mig av här, de här synpunkterna.
Förlåt mig, kan du säga några andra forskare som är med i det här, kan man säga?
Från början är ju Lars Olsson, alla heter nästan Lars. Lars Olsson, Lars Berggren, Lars Hansson och så vidare. Det finns en väldigt stor grupp där. Där tanken var att vi har talat mycket om att industrisamhället växer fram i Sverige från 1800-talet och framåt. Va? Det gör det ju naturligtvis. Men det är ingen som riktigt har tittat på hur det förändrade själva arbetet och framförallt relationerna, maktförhållanden ute på arbetsplatserna. Det var det som var vår utgångspunkt, för att vi menar väl då att ska man förstå det här samhället så kan man kanske inte bara kalla det industriella samhället, utan det är faktiskt ett kapitalistiskt samhälle där det är bestämda maktförhållanden i produktionen som också är avgörande för hur maktförhållanden ser ut i samhället. Det var vår utgångspunkt. Vi har väl varit dåliga på att komma in på den offentliga sektorn. Det finns lite mer forskning nu där också, och andra sektorer. Det var ju väldigt mycket industriarbetet från början, och vi hoppas nu att det växer fram en ny generation som också kommer att ta vidare och driva det här vidare. Alltså det man kan säga också, den här forskningen som satt igång i Sverige, det var ett internationellt fenomen. Det var ju många andra länder så börjar man på samma sätt att skriva. Ja, sen står det här att jag ska vara opponent. Det tänker jag nog inte vara, utan någon slags samtalspartner. Bara något ord extra om Taylor. Det går jävligt mycket historia om den människa Taylor. Att han bland annat, när han rakade och sånt, så tog han tid på vad de olika momenten, hur lång tid de tog, så att han på det mest effektiva sättet skulle kunna hinna med rakningen på morgonen. Och också hur han använde sina barn för att göra olika tider. En del är väl myter kanske, men det var en väldigt speciell person i alla fall. Och honom kan man ju vara opponent emot möjligtvis. Jag skulle börja med då att vilja lite inledningar innan jag kommer in på några frågor, att ge en eloge till Sören som har tagit upp en väldigt viktig fråga om det här med taylorismens återkomst. Sen skulle jag nog kanske samtidigt vilja försvara den här arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen lite grann, va? Det finns ingen diskussion och så vidare, men jag skulle vilja säga att man kan se det här i ett lite vidare perspektiv, och att det egentligen handlar ju om, som jag sa tidigare, makten över arbetet och maktförhållanden i produktionen. Och om man ser då taylorismen som en del av det här maktspelet ute på arbetsplatserna, så kan man ju säga då att det är en fråga ändå som arbetarrörelsen har diskuterat under hela sin historia. På något sätt. Va? Även om det inte har tagit uttryck, så uttrycker jag att man har diskuterat det här i form av taylorism. Man kan väl också säga att det har funnits ambitioner i arbetarrörelsens historia att aktualisera frågor om industriell demokrati och sånt. Va? På 20-talet, och sen fick vi på 60-70-talet den här debatten som ju ledde fram till en ny arbetsrätt och medbestämmande lag. Men också ekonomisk demokrati, där man sökte efter att förändra maktförhållanden i arbetslivet med hjälp av det som kallades för löntagarfonder. Och det finns ju också den här diskussionen inom Metall om det goda arbetet, som spreds väldigt brett inom fackföreningsrörelsen, som också blev ett slagord inom Kommunal bland annat under 70-80-talet och framåt. Så man kan ju säga alltså att det har funnits perioder i arbetarrörelsens historia när de här frågorna om makten över arbete faktiskt har varit självklara på den fackliga och den politiska dagordningen. Och där är väl skillnaden idag då, att när taylorismen verkligen kommer tillbaka och man ser en väldig förskjutning i makten ute i arbetslivet, så har vi inte en motsvarande diskussion på den fackliga och politiska sidan. Även om det är så naturligtvis att det förs en hel del kamp och diskussioner ute på arbetsplatser på olika ställen, så är det inte en framskjuten fråga hos de där uppe inom rörelsen. Och det är väl ganska tydligt. Och det kan ju delvis bero på, tror jag, att arbetarrörelsen sedan 80-talet politiskt har omorienterat sig väldigt mycket, bort från tidigare tankar om att man skulle med politiska och fackliga medel kunna påverka utvecklingen i samma samhälle och arbetsliv. Och det är mer idag en tanke om att man ska lämna över ganska mycket till den här förbannade marknaden. Va? Det hänger naturligtvis också ihop med att vi har en helt annan typ av kapitalism idag, en globaliserad kapitalism. Men jag tror också att en del av förklaringar till att det har varit svårt att driva de här frågorna, det är att vi inte längre har en situation med full sysselsättning. Va? Vilket ju, tror jag, i väldigt hög utsträckning var grunden för att arbetarrörelsen kunde nå ganska långt på 60-70-talet. Så att man kan säga att det finns frågor som har rört det här med makten över arbetet, som har diskuterats och där man har gjort, försökt göra saker, även om man inte har talat om det i form av taylorism. Och det är viktigt att den här diskussionen kommer igång igen, och det är väl i det här perspektivet som jag vill se Sörens goda rapport och också att vi har det här seminariet. Det är väl två stora frågor då i rapporten som jag tycker lyfts fram väldigt fint och som också är värda en diskussion. Och det är ju då hur arbetarrörelsen ställde sig till de här idéerna när de började spridas kring första världskriget. Då. Och den andra frågan gäller då, är det en återkomst för någon typ av nyterrorism eller vad vi ska kalla det? Och sen hittar du då Sören inga stora spår av det här för 100 år sedan. Det var förra året, var ju faktiskt 100-årsjubileum till den här översättningen av Taylors bok. Jag tror att den där bilden är riktig. Det visar nog forskning också, Alf Johansson bland annat. Men det finns två problem kanske med den där frågan på ett sätt. Va? Det ena är då att det finns en diskussion inom forskning när taylorismen som vi känner den verkligen slog igenom i Sverige. Alltså det kom en bok 1913 och det var en del som satt och diskuterade det, men det var ingen allmän diskussion om det och inte i arbetarrörelsen heller. Men de flesta som har tittat på det här och tittat närmare på vad vi menar med taylorism vill väl hävda i ganska hög utsträckning att taylorismen på ett mer systematiskt sätt i Sverige slog igenom först efter andra världskriget. Det var då som man mer systematiskt började använda det som vi kallar för taylorism. Akkord och arbetsdelning har ju funnits tidigare, men det här med att systematiskt att bygga upp tidsstudieavdelningar och så vidare och att försöka koncentrera all kunskap om produktionen i företagsledningens händer, det är ju någonting som på allvar slår igenom efter andra världskriget. Och det ger ju lite annat perspektiv på frågan. Sen finns det en ny forskning nu som försöker att se att redan under mellankrigstiden så fick vi ett antal amerikanska bilföretag som slog sig ner i Sverige. Det var GM och Ford. Och de tog med sig taylorismen till Sverige då som. Och då mötte arbetarrörelsen detta här lite urvaket och tänkte, vad fan är det här för någonting? Och det som forskningen tyder på är ju att man fick fackföreningsrörelsen ute i de här företagen och även då Metall att så småningom acceptera den här typen av företagsledning i utbyte mot jävligt mycket högre löner än på andra håll, va? Att det var så som det var på 30-talet. Det är alltså kanske det första reella försöket att införa taylorismen i Sverige. Och sen kommer det då under andra världskriget. Efter andra världskriget. Så att man kan ju säga att det finns ju ett annat problem med här. Och det är ju också det här med att en del av det som vi kallar för taylorism har ju på sätt och vis funnits långt före Taylor. Alltså om man säger att kapitalismen bryter igenom i Sverige på allvar i mitten av 1800-talet, så är det ju klart att mycket av det som det här med akkord och arbetsdelning och sånt, det var ju sånt som företagsledningarna använde sig utav redan då. Och de grupper som kom att drabbas hårdast utav det här, det var ju de gamla hantverksarbetarna som hade haft ett stort inflytande över sitt eget arbete och som också hade genom detta inflytande tyckte man hade man också ganska stort inflytande på kvaliteten på det man producerade ute i företagen. Vi har ju tittat på grafiken och de hade ju en föreställning om att man skulle ha lång lärlingsutbildning, 7-8 år, och sen så skulle man bli utlärda arbetare. Och det var endast de utlärda arbetarna som skulle få göra det viktiga jobbet. Och på det sättet kunde man också ta ansvar för kvaliteten på det man släppte ifrån sig. Va? Tidningar och böcker och sånt skulle se ut på ett speciellt fint sätt. Man skulle kunna ta ansvar för det. Det där blir ju motarbetat utav de här framväxande större kapitalistiska företagen som inte var så jävla måna om att värna om kvaliteten och som också då försökte bryta sönder arbetarnas kontroll över sitt arbete och hur det skulle organiseras. Så där kan man ju säga att kampen om makten över arbetet har funnits under väldigt lång tid. Och så kommer taylorismen så småningom in och blir ett instrument kan man säga för företagsledningen att ytterligare driva på de här förändringarna i produktionen. Han får ju också kanske påminna om bara att Göran var inne på det här med storstrejken och första världskriget kan man säga, med den arbetslöshet och den svår hungersnöd som många gånger var, att det var svårt naturligtvis för de fackliga rörelserna att reagera på det. Det var ju också så att 1920 så försökte man politiskt, socialdemokratin som då tillfälligt satt vid makten, att driva frågor om industriell demokrati. Det var Wigforss som la fram ett förslag, men då var fackföreningsrörelsen ganska ljummen till det här förslaget. Så det som jag kan fråga dig, Sören, när jag tittar på materialet, även om du nu, när du går igenom de här lokala företagsmaterialen, sen så ser man här dyker inte namnet Taylor upp och taylorismen och sånt, men finns det någonting annat i det här materialet som visar att man faktiskt var intresserad av de här maktfrågorna i produktionen, alltså centralt eller lokalt ute på arbetsplatserna? Du skriver ju om de här strejkerna och konflikterna och sånt. Handlar de bara om löner och sånt? Eller var det så att man också faktiskt kan se att bakom det här så gäller det också maktfrågor? Alltså om vi vidgar perspektivet.
Ja, det gör man faktiskt inte i det man tror jag kollar på. Man är ganska konkret. Man håller ingen direkt samhällsdebatt på ett högre plan.
Nej.
Det gör man inte. Det är en ganska jordnära sak man håller på att diskutera.
Alltså i forskningen så brukar man säga att om man tittar på strejker och sånt som var under den här tiden och sen fortsatte under 1900-talet, så är det ju så att först och främst det man verkligen går till strejk för, det är ju att få högre löner, att försöka och få bättre villkor i arbetslivet. Va? Men om man tittar närmare på många strejker så ligger också maktfrågor bakom de här, va? Typ av ackord och så vidare. Och det som man brukar förklara därmed att det är ganska svårt att mobilisera medlemmarna för en strejk, där man, om man inte kan säga, sätta upp ett väldigt klart mål för att vi ska ha så mycket mer i lön. Om du tänker att du ska slåss till exempel för förändrade maktförhållanden på arbetsplatserna, så är det inte någonting som du kan gå och säga till arbetsgivaren, nu ska vi ha det här och det ska vara klart i en förhandling till imorgon. Utan det är en långsiktig kamp som hela tiden håller på och som någon gång ibland blir en del av en strejk, men som mer tillhör den dagliga stöket ute på arbetsplatserna. Därför kan det vara svårt, tror jag, att fånga in detta genom att titta på strejker och konflikter. Och det är väldigt ofta så att det här maktkampen, den dagliga, den finns ju inte i något protokoll eller någonting.
Nej, just det, man skriver inte ner sånt.
Nej, utan det är någonting som pågår.
Fanns det ingen debatt mot eller för ackorden? Alltså, ackorden är så tydlig att man kan tänka sig att de säger att man har gått för långt på det här. Det fanns ju strejker mot ackorden på 60-talet. Där,
ja.
Husarbete, men fanns det något? Inget sånt heller har du sett, eller? Att man sa att man inte accepterar ackordsarbetet, utan man liksom vill ha något timme eller sånt.
Ja, nu har jag ju inte kollat så jättemycket. Nej. Just ackord. Men...
Nej.
Det var en jättesammandrabbning i gruvorna i Malmfälten.
Ja,
det är klart.
Det kan man säga att det var en väldigt viktig... Alltså det var inte ackord formellt, men det var ju det som utkomsten av... Det var det som startade mycket av skogsarbetarstrejken.
Alltså man kan ju säga att det som... De här grafikerna var ju rätt speciella. De vägrade ju ackord fram till 50-talet, va? För att de tyckte att det där ska man väl inte, vi är ju yrkesutlärda här, och det sa litografen också. Men det som man gjorde på 50-talet, det var ju att okej, vi accepterar ackordet. Och då var man inne på att vi kan inte få upp våra löner mer om vi inte accepterar ackordet. Men då var motkravet från arbetsgivarna, det var ju att då får ni ta med fan acceptera också att vi inför en pensionsålder. Därför att tidigare hade man gått kvar på arbetet. Man kunde vara kvar till vad man var 90 bast eller sånt. Men då sa arbetsgivarna, ska vi nu få ackord och få upp arbetstakten, så måste vi också se till att de som är över 67 år, de får ta med 17 gå i pension. Men jag tror också att om vi kommer fram på 50- och 60-talet, så är det klart att vi har en period i Sverige också där arbetarrörelsen var väldigt inriktad på att vi skulle få en snabb ekonomisk tillväxt. Va? Det är ju helt självklart. Och att man under 50 och en del av 60-talet kanske inte så mycket drev de här frågorna om arbetet och dess organisering och att takten drevs upp därför att då kunde man få högre löner. Reaktionen mot det här kommer, så vitt jag förstår, i slutet av 60-talet, där man tycker att nu har det gått alldeles för jävla långt. Att man har drivit på arbetstakten och hetsen på arbetsplatserna för långt. Och så kommer de här konflikterna, och då ser man väl att kritiken kommer mot maktfrågorna, och det är inte bara industrin utan det är också i den offentliga sektorn.
Jag tänkte på att alltså skogsarbetarstrejken och det som hände är ju så typiskt för det, för att där blev ju facket liksom ställt åt sidan tack vare det att man hade varit så inriktad på de här ackorden, va, medans och det blev så här att då skulle man ha omröstning för att komma igång med försök om att inte ha ackord. Det var alltså på tre olika revir, som det hette, såna här skogsrevir, områden i Sverige man skulle ha omröstning på. För att man skulle få införa det här måste man få, vad var det, 75% ja för att göra experimentet att inte ha ackord. Och man måste ha positivt på alla tre för att överhuvudtaget. Och då var det så här, ett fick man väl en 60%, i de andra två fick man 90%. Och då gick det inte att hejda försöken på de andra två områdena. Så de fick starta ett försök med månadslön. Och sen efter det kom strejken igång, när det inte, det här blev bara försök och det blev inget mer än försök, va. Och det var ett sånt starkt krav från, men facket liksom var med på att ställa upp nästan de här omöjliga reglerna för att få igenom att prova utan ackord. Så skogsarbetarstrejken var någon sorts brytpunkt ändå i det här. Sen tänkte jag på er diskussion här. Du tog upp ändå ett exempel här från Eskilstuna ganska tidigt, där man kunde konstatera att man taylorismen hade kommit hit, va? Det här exemplet du tog upp.
Stålpressen. Ja, stålpressen. Ja. Ja,
vilket år var det, sa du?
Det var 1918.
Så det var ju ganska tidigt då, ja, i förhållande. Sen är det ju väldigt mycket just det här kopplat också med löpande band och bilindustrin väl från början, är det inte så?
Jo, det är klart att det där med löpande bandet, så stod man, då fick man ju något, arbetstakten bestämdes så här utav maskinerna och inte utav de som var anställda där. Så att det, men samtidigt så jag tror också det här med tidsstudier har, så vitt jag förstår, så är det lite dubbelt från de anställda och de fackliga sidan. För att när man införde ackordet innan det var tidsstudier, så var det ju väldigt mycket så att det var arbetsledaren som bestämde ackordet. Alltså det var, som man sa, subjektivt. Det var någon gubbe som tidigare hade jobbat och som sen blev arbetsledare. Så var det ju ofta. Och sen så var det den personen som i hög grad bestämde ackordet. Det som var fördelen, tyckte man ibland i vissa fackliga diskussioner med tidsstudiemännen, även om man försökte maska hela tiden när de utgjorde sina studier, det var ju att man fick någon slags objektivt mått på ackorden. Så att det var inte så att det var beroende på vad den där gubben tyckte som var arbetsledare, om han var positiv eller negativ, utan det fanns en slags fördel med tidsstudien under en period. Men sen kom ju reaktionen när takten på i arbetet drivs upp så inåt helvete. Ska bara säga någonting om den här andra frågan om taylorismen idag, så
får jag bara flika in där. Sören, du har ju skrivit en sak om konflikterna, strejker och konflikter i Eskilstuna.
Ja, just det, jag skrev lite om
det finns en sak där, den gula fackföreningarna också, va. Det var ju också en kamp för att hålla en enighet inom arbetarklassen, så att säga, va, på företagen. Och det är också en maktfråga i sig. Men det fanns också en konflikt med låsbolaget här som var intressant, alltså August Ståhlberg, kungen av Eskilstuna, som var väldigt långdragen där, ja, som är också maktförhållande på,
ja, sätt. Det var en ganska lång, en ganska känd lokalstrejk 1921-24 på låsbolaget. Styrer då en ganska maktförkommen person vid namn August Ståhlberg, som hatade allt som hette fackföreningar och anställde också, gick absolut inte att förhandla med. Den strejken kanske berodde till viss del på ganska oresonlig arbetsgivarpart.
Ja, där har du lite grann med maktnivån. Alltså strejkbryteriet i Sverige, man ska bara säga helt kort om det, var ju vanligt under, ja, fram till andra världskrig, kanske fram till Saltsjöbadsavtalet på ett sätt. Alltså att man, när det var konflikter, så kallade strejkbrytare in. Jag har varit med och skrivit en bok om politiska fångar på Långholmen. Och en del av dem som åkte dit, det var ju sådana som hade protesterat emot strejkbryteriet. Dagens Nyheter hade på 30-talet massa folk ute i byggnaden, bland annat i Norge, som hade skrivit kontrakt med företag så att de skulle ställa upp som strejkbrytare om det blev en konflikt. Alltså, så där är ju en del utav. Men den här andra frågan, alltså, så när det kommer tillbaka, så är det väl några moment där som man kan lyfta fram. Och det är väl då om taylorismen idag, den är ju annorlunda som vi har hört här på många sätt. Men alltså, det som jag också, man kan fundera på, är om inte taylorismen idag, den här arbetsdelningen som man driver så långt, om den så att säga inte längre stannar inom företaget, va? Utan att vi har en taylorism idag som är kopplad till det som man brukar kalla för globala produktionskedjor. Om man nu går till Volvo, jobbar du på Volvo? Jag har varit där på studiebesök då i det här metallprojektet, och det första man ser när man kommer dit är ju att det kommer en jävla massa långtradare ständigt. Mm. Vi fick höra, kanske kommer 100 om dagen och går ut 100 om dagen. Och likadant om man åker till ABB i Västerås, så är det en jävla massa biltrafik där. Och det är ju då att de här företagen i Sverige är oftast en sammansättningsfabrik, har det blivit mer och mer. Man sätter samman delar utav. Och på ett sätt så kan man ju säga då, den här arbetsdelningen som taylorismen driver fram, den har ju blivit då internationell. Mm. Och det innebär ju då dels att det blir helt andra förutsättningar för den fackliga kampen, men också att, vilket ju ett annat spår, att det har väldigt stor betydelse för diskussionen om en hållbar utveckling och klimathot och sånt. Mm. Så det där är en fråga, alltså hur, och det kommer jag tillbaka till sen. Och där kan man ju alltså undra idag, när du har tittat på den här aktuella diskussionen om taylorismen, är det så att man har det här perspektivet, eller diskuterar man om, ja, det här är det som sker förut, och har man något perspektiv om att det här är någonting som också är kopplat till hur det här företaget i Sverige är relaterat till andra företag?
Ja, svårt att säga. Jag har ju ingen direkt egen erfarenhet av att jobba i. Det är ju mer en sammanställning än vad andra har, tycker att den har kommit tillbaka inom typ sjukvård och skola.
De tar inte upp det på det?
Nej, inte de källorna jag har.
Du släpper ju Fredrik där. Ja.
Jag tänkte utifrån det här med taylorismens återkomst.
Mm.
Och varför den återkom och varför den fick, varför den var så stark. Ett exempel på att förstå det tror jag är att se när man då börjar prata om att den var på väg att försvinna. Produktivitetsdelegationen kom med en rapport som hette Efter Taylor i slutet på 80-talet. Och den pratade väldigt mycket om medarbetare. Och att medarbetaridén bygger mycket på att det egentligen inte finns någon konflikt. Och därigenom behövs ju inte fackföreningsrörelsen överhuvudtaget. Och det är ju också ett sätt att trycka tillbaka fackföreningsrörelsen genom att på samma sätt göra fackföreningsrörelsen onödig. Då kunde man sen den vägen återinföra taylorismen. Därför att det intressanta är att det egentligen är två olika idéer om medarbetare eller att man ska vara slav under tiden. Och att gamla idéer om hur man har styrt har gått jättebra ihop. Alltså vi har haft en funktionskapitalism som har liksom anpassat sig efter tid vad som har varit möjligt. Och jag tycker det är intressant att medarbetare frågan har liksom banat väg för att föra tillbaka taylorismen och sen då sprida sig till andra områden utanför det privata, alltså in i offentligheten, med köp- och säljmodeller, idéerna på att man liksom ska ha kapitalismen som princip för hur du ska styra samhället.
Mm.
Jag tänkte bara lyfta in den delen också.
Alltså det, man kan ju också säga, alltså för det första så är en sak som jag tycker man ska vara klar över, det är ju att man hela tiden tror att de här kapitalisterna är så jävla rationella och att de bara har ett mål, och det är ökad profit. Jag tror inte, man får inte glömma bort den här maktaspekten som finns. Och det är klart att de kom på defensiven på 60- och 70-talet och en bit kanske in på 80-talet. Det hade ju att göra med att det var andra maktförhållanden. Bland annat måste man ju komma lyfta fram det här med den fulla sysselsättningen, att den var en väldigt viktig förutsättning för den här kampen. Samtidigt så får man ju se att kapitalet är jävligt skickligt på att fånga upp idéer som fackföreningsrörelsen för fram. Om man tittar på det goda arbetet och de ursprungliga tankarna bakom det, så får man ju säga att det där fångades upp en hel del utav företagsledningarna, men det förvandlades till någonting annat egentligen än det var det ursprungligen tänkt. Så att det är hela tiden så att man fångar upp idéer, och sen har man ett språk som är väldigt fint och slipprigt och sådär, vad det vet vi har ju ett nytt arbetarparti och sånt här. Så det är också en slags konflikten utspelar sig också på det planet i väldigt hög utsträckning, och vi får väl höra det här med det goda arbetet. Men jag har ju gjort en del intervjuer nu när jag skrivit om Metall, och det är klart att de förväntningar som fanns inom fackföreningsrörelsen på det goda arbetet har väl inte riktigt uppfyllts som man hade tänkt sig, utan det har blivit kanske ett instrument i första hand för företag och för att öka produktiviteten i företag. Så det är också en viktig att man försöker se bakom lite det här vackra språket som också. Jag tror alltså att det är oerhört viktigt att vi får igång en diskussion om det här igen, och att det finns ju en föreställning om att även om det här med full sysselsättning är väldigt viktigt, så är det ju oftast det här att man förklarar det med att nu är fackföreningsrörelsen så väldigt tillbakapressad, vilket den är idag, det är ju självklart så. Och då är det vissa frågor som man inte kan driva på samma sätt som tidigare, och det må ju vara hänt. Men alltså, grundfrågan tycker jag där lite grann, det är ju det här med varför kan man inte driva de här frågorna i ett defensivt läge? De skulle säkert kunna mobilisera medlemmarna rätt mycket och också vara av betydelse för utveckling på arbetsplatserna. Det är svårare villkor naturligtvis, men det är inte, tycker jag, någon förklaring till att man inte kan driva frågorna vidare. Kanske viktigare än någonsin i en situation där man är tillbakapressad att försöka hålla liv i de här viktiga maktfrågorna.
Jag tänkte just på det som du tog upp där, när jag hörde dig. Alltså att det här med orsaken till att man kan gå på den här offensiven som man gör, det kanske vi kommer in på här. Det ska bli en allmän diskussion sen. Jag tänkte bara kasta fram en tanke att när man säger så här, terrorismens återkomst, det kanske finns ett litet tankefel där, nämligen att det är ju så här, vi lever ju ett visst antal år som människor, och den epok man själv är född i uppfattar man som det normala, och sen kommer någonting onormalt nu då, va? Och så var det något annat för, men det kanske är så att den epok som vi som sitter här föddes i, det var ett mellanspel. Alltså, precis som du säger, på grund av den höga sysselsättningen, på grund av en rad andra faktorer som vi kan ta upp sen, så kunde arbetarrörelsen få igenom en rad bra saker utan att ta en total konfrontation med kapital. Men den perioden kanske var undantaget. Mm. Det kanske är de här gamla tiden och den tid som vi upplever nu som är kapitalismens mera normala sätt. Mm. Och vi levde i en kapitalism med mänskligt ansikte en gång när vi föddes. Det kanske är undantaget. Det är bara en tanke som jag.
Robert, du ville komma in. Jag vill bara säga det att vi sa ungefär den här tiden vi skulle ta en paus. Jag släpper gärna in frågor här runt omkring. Vi kanske ska göra så att vi tar din fråga och sen tar vi den här lilla pausen, för sen ska vi låta ta kommentarer från en del här. Och när de kommentarerna kommer, hela tiden så vill jag att vi släpper in frågor och sånt där. Men vi tar och kommenterar. Du går in och sen kommenterar vi lite, och sen tar vi den här lite kaffepausen och bensträckar den en stund, och sen så sätter vi oss och tar var och en har synpunkter som vi har sagt till innan, och sen så släpper vi in en allmän debatt. Men jag tar gärna frågor hela tiden, men vi kanske gör så nu. Vi har setat en timme snart här, så det är väl bra att ta lite.
Det är bara en kort reflektion. Du pratar om den internationella biten. Och ja, Volvo är ett internationellt företag, och jag tror inte det är någon skillnad oberoende vilken koncern man är. Det stora problemet tror jag också är i ledningsfrågor. Det är att den lokala arbetsledningen har inget inflytande hur arbetet ska organiseras, utan det är faktiskt någon abstrakt ledning som fattar de besluten. Och då blir det naturligtvis mycket, mycket svårare. Därför måste vi organisera oss internationellt också. Det kommer att bli en jätteviktig fråga i framtiden för fackföreningsrörelsen.
Ja, det, väl, det finns väl också vissa exempel på att, att det har uppstått en allians mellan den lokala företagsledningen och facket mot de här som sitter någonstans och som man inte riktigt vet var de sitter och där besluten fattas. Så att det är ju, man får nästan spana efter den motpart som man skulle vilja ha till förhandlingsbordet. Det är väl ganska tydligt.
Den här andra frågan, lever, har vi levt i en lyckligt lottad tid, vi som hade vår yrkesverksamhet här på 50- och 60-talet och 70-talet, och att det är ett undantag?
Alltså jag har skrivit en artikel nyligen som har det där perspektivet. Alltså om man tittar på hela 1900-talet så kan man ju säga att det, den period som nu framstår som jävligt avvikande, det var ju de tre decennierna efter andra världskriget, alltså från 45 och sen fram till slutet av 70-talet. Det händer någonting där, både när det gäller maktförhållanden ute i arbetslivet, men också när det gäller maktförhållanden i samhället, och välfärdsstaten byggs upp och allting sånt. Alltså där, tyvärr är det väl så att idag när man skakar på huvudet så får man väl se att det var en parentes, och att det var någonting som, om man talar om mänsklig kapitalism, så får man ju hålla fram då att det var ju det beroende på att det fanns en arbetarrörelse, en facklig och politisk, som ville påverka samhället i en helt annan riktning. Och så, det var inte någonting som de självmant kom på, de här gubbarna som sitter i företagsledning och organisation, utan det var ju tryck. Man kunde driva de här kraven, och inte bara att man gjorde det, man hade nog en ganska bra idé vad man ville åstadkomma. Det som arbetarrörelsen idag utmärks av, tycker jag man kan säga, är ju en kortsiktig politik där man inte har några idéer om hur det här, vilken riktning det här samhället ska utvecklas till. På 60- och 70-talet fanns det ju en idé om hur samhället skulle förändras långsiktigt. Och har man ingen sån idé, vilket en del tycker ska uttalas med det vackra ordet vision, så tror jag också man förlorar väldigt mycket av kraften i sitt arbete.
Ja, jag ska bara en kort kommentar tänkte jag till det där. Man kan ju bara titta på de här inkomstfördelningsgrejerna, hur hela tiden så att säga skillnaden mellan de som har högst lön och de som har lägst lön minskade hela tiden under den där lyckliga perioden, och sen har vänt uppåt igen. Och sen tittade jag på en annan sak för ett tag sedan också, det var skatt. I Sverige är det så uppenbart det där, men det gäller ju i världen som helhet. Men när det gäller skatter till exempel i USA, hade man ju sådana höga skattenivåer för de som hade, för höginkomsttagarna på 50- och 60- och 70-talet. Och nu så tror man att man inte kan höja någonting, fast man ligger jättelångt under, för då förstör man hela systemet. Men då när det gick som bäst, kapitalismen, då kunde man leva med ett högskattesamhälle, men det kan man inte. Att det här då.
Får jag bara sista ordet?
Ja, du får sista.
Alltså, om man går tillbaka till arbetarrörelsens historia, det finns två grundläggande målsättningar som man har alltid har slagits för. Och det ena är full sysselsättning. Det har alltid stått arbete åt alla. Det är, och det andra är ökad jämlikhet i samhället. Som inte bara innebär en ökad jämlikhet inom löntagarkollektivet, utan överhuvudtaget i samhället. De där två grundläggande målsättningarna tycker jag att arbetarrörelsen har rört sig bort ifrån sedan 1980-talet. Tyvärr är det så. Och där finns det någonting att återvända till.
Och Alvin hade räckt upp handen också. Vad ville du då?
Jag tycker det är dags för
samtal. Dags för
samtal. Okej.